Ska vi se, Jonas, kan jag få upp min? Ja, men titta jag. Som troende så lever vi med hoppet om att en dag ska vi ses igen. Döden är inte slutet. Och i dagens bibeltext så påminns vi om att vi hör hemma hos Gud. Vi läser om att vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Vårt hemland är himlen. Paulus skriver till sina troende vänner i Filippi för att påminna dem att deras yttersta tillhörighet, den är hos Gud. De bor och lever i Filippi, men deras verkliga hemvist, den är någon annanstans, i himlen. De bor i Filippi, men det verkliga hemlandet, det är i himlen. Vår djupaste identitet och lojalitet ligger i att vi har ett medborgarskap i himlen. Vårt hemland är himlen. Den frasen går också att översätta. Vi har vårt medborgarskap i himlen. Vårt hem är hos Gud. Vi tillhör Jesus. Och psalmisten uttrycker det så här i psalm 119. Jag är din. Det där kan få vara din morgonbön och din kvällsbön. Herre Jesus, jag är din. Det är honom vi tillhör. Han är vår Gud och vi är hans. Jag är din. I veckan så har det debatterats i media om vad man kan förvänta eller kräva av den som ansöker om ett svenskt medborgarskap. SVT intervjuade någon politiker som menar att den som inte tar avstånd från terrororganisationer borde utvisas direkt. Alltså att inte ta ställning mot till exempel Hamas, det gör att du omedelbart gör dig själv omöjlig för ett svenskt medborgarskap. Motargumentet som fördes fram av en annan politiker var att ett sånt där ställningstagande, det borde rimligen gälla för alla. Även för den som redan har ett svenskt medborgarskap. Så frågan blir då, ska vi börja dra in medborgarskapet och utvisa de svenskar som inte tar avstånd från Hamas? Och de här politikerna, de höll inte med varandra. Så är det ibland. Men de var överens om en sak, och det är att det finns förväntningar på hur vi som svenska medborgare talar och agerar. Och det här knyter Paulus an till på något sätt. Redan i det första kapitlet, det vi läste för flera veckor sedan, så knyter han an till att den kristna församlingen är som himmelrikets utpost i en tid och en värld där så många har vänt sig bort ifrån Gud. Och redan i kapitel 1 säger Paulus, lev nu som värdiga medborgare till Kristi evangelium. Visst, vi som är här idag, vi lever i Sverige och de flesta av oss är svenska medborgare. Men vår djupaste identitet och lojalitet som troende människor, det ligger i att vi har vårt medborgarskap i himlen. Visst lever vi helt och fullt i den här världen, men vi lever med himmelrikets värderingar och livsstil. Vårt hemland är himlen, och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Vi väntar på att himmelriket ska etableras fullt ut. Vi är inte där än, vi är på väg, vi väntar. Vi väntar på kungens återkomst och på rikets slutgiltiga etablering. Vi väntar. Det här grekiska ordet som finns bakom här, det andas att det handlar om en ivrig väntan. Ett engagerat väntande, ett hoppfullt väntande. Vi väntar. Visst. Vi lever i en slags spänning mellan redan nu och ännu inte. Även här så kommer det till uttryck. Redan nu men ännu inte. Redan nu så har vi tagit emot Jesus och vi lever som troende i den här världen. Men samtidigt, vi väntar, vi längtar. Vi ber, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Låt ditt rike komma. Vi väntar på att himmelriket ska etableras fullt ut. Vi väntar på att det som är vår tro och vårt hopp ska realiseras och förverkligas. Vi väntar på himlen. Hur kommer det att vara? Hur blir det i himlen? Paulus säger inte så mycket i det här kapitlet. I första Korintierbrevet, där de här trådarna som finns i Filipperbrevet också kommer väv samman, så säger han så här att vi kommer att bli överraskade, överrumplade. Positivt överrumplade. För vad inget öga har sett och inget öra hört, vad ingen människa har kunnat ana, det har Gud förberett åt dem som älskar honom. Bibelns beskrivningar utav himmelriket och himlen är rakt igenom ljusa. Bibelns beskrivningar av himlen är laddade med tröst och med kraft. En dag så kommer ondskan i världen att omintetgöras. Och allt kommer att läggas under Gud. Guds goda vilja kommer att råda i alla och överallt. Vi är inte där än, men vi väntar. Och vi längtar. Det verkar som att Paulus också hade hemlängtan. I kapitel 1 så läste vi att Paulus skrev: jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. I onsdags så kom våran dotter Tia hem efter några dagar hos farmor och farfar. Hon har haft det jättebra där. Men det var så fint att se hur glad hon var att få komma hem och gå upp på övervåningen och leka. Borta bra, men hemma bäst. Att komma till himlen, det är som att komma hem. Vi kommer att känna oss välkomna. Kanske mer än det. Vi kommer att känna oss hemma. Det är här jag hör hemma. Det är en skön känsla att komma hem på kvällen efter en lång arbetsdag. Få ta av sig skorna och lägga sig en stund i soffan. Det är härligt att få slå på kaffebryggan och koka kaffet. Och tända i brasan kanske. Det är inte mycket som går upp mot att verkligen känna sig hemma. Och det går att känna sig hemma i ett hus, i ett rum. Men det går också att känna sig hemma med en person. Och när jag känner mig hemma med någon, då innebär det att jag kan vara mig själv helt och fullt. Hemma är jag mig själv. Jag behöver inte spela någon roll. Jag får vara mig själv. Och så kommer det att vara i himlen. Borta bra, men hemma bäst. I veckan har jag suttit med en kvinna vid hennes dödsbädd. I tisdags så besökte jag Elisabeth Axelsson igen. Hon är från Östra Ryd, en Tanzania-missionär. Hon var svag. Men det var fridfullt att få sitta ner hos henne en stund. Hennes tro gav henne någon slags ro i den situation hon fanns. Hon längtade hem. Och dagen efter så gjorde hon det. Hon flyttade hem. Men när jag gick ifrån hennes rum på Vrinnevi sjukhuset i tisdags och satte mig i bilen och slog på radion, så hörde jag Lundströms bokradio. Och de pratade om en bok av Hernán Díaz, Egendom. Och Marie Lundström refererade någonstans där och sa att mot slutet av boken så ligger den här rika huvudpersonen inlagd på en klinik i Schweiz. Ensam med sitt döende. Och de orden lät så sorgliga, tyckte jag. Ensam med sitt öende. Och jag tänkte att så där är det inte för Elisabeth. Hon är inte rik, men där hon är, där är Gud. En slags osynlig men påtaglig närvaro av den helige. Vårt hemland i himlen. Och därifrån väntar vi också den som ska rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han som redan är här genom den helige ande. Men en dag kommer han tillbaks så som han har lovat. Och då ska vi se honom ansikte mot ansikte. Vår Herre och frälsare, eller räddare, det är ju samma sak. Och vid sin återkomst så kommer han att läka allt som är trasigt och brustet. Han kommer att upprätta trasiga relationer och återskapa en söndertrasad värld. Och i vår text idag så läser vi att han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har kraft att lägga allt under sig. Han kommer för att förvandla vår ringhet, vår bräcklighet och utsatthet, vår kamp i synden, vår förnedring. Han vill förvandla den till någonting som strålar av härlighet och ära. Gud vill förvandla vår värld och våra liv. Gud har tagit sig an ett enormt restaureringsprojekt. Och i det projektet så ingår vi. Gud jobbar på att förvandla din ringhet till härlighet. Och det kristna budskapet är att världshistorien kommer inte sluta med att rullgardinen dras ner och allt bara blir mörkt. Nej, historien kommer att sluta med att persiennerna dras upp och ljuset från en ny dag strömmar in. I första Korintherbrevet kapitel 15 så skriver Paulus om samma sak som i Filipperbrevet kapitel 3. Han säger, det som ett frö, det som blir sått förgängligt kommer att uppstå oförgängligt. Det som blir sått föraktat uppstår i härlighet. Och det som blir sått svagt kommer en dag att uppstå fullt av kraft. Håll ut, den som räddar oss, Herren Jesus Kristus, han har kraft att lägga allt under sig. Den Jesus som vi tror på, han är Herre. Han är den som råder och regerar. Och han beskrivs också som den som är vår räddare. Han har kraft, energeia på grekiska. Han har en gudomlig energi, förmåga och kraft att lägga allt under sig. Och hela Bibeln pekar i samma riktning som Paulus. Nämligen att frälsningen kommer från Gud. Inte från någon människa. Herren är vår tillflykt och vår hjälp. Herren Jesus är unik och enastående. Han är den som kan och kommer att ställa allt till rätta. Det är vår tro och det är vårt hopp. Den här förståelsen av Gud och Guds framtid har i alla tider väckt hopp och engagemang. Uppfylld av det kristna budskapet om framtiden så lever Paulus med fullt fokus framåt. Han säger, jag glömmer det som ligger bakom mig och jag sträcker mig mot det som ligger framför. Och jag löper mot målet för att vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Kristus Jesus. Jag glömmer det som ligger bakom mig. Och här ska vi nog inte tänka att det handlar om att glömma i bemärkelsen radera ut eller tränga undan minnen. Paulus, han minns mycket väl vad han har varit med om. Han talade om det bara förra veckan. Han kan och kommer ihåg sitt liv och sin livshistoria. Nej, glömmer det som ligger bakom. Det ska snarare förstås som att han bortser från det som ligger bakom. Han låter sig inte upptas eller begränsas eller hållas tillbaka av det som har hänt och varit. Han vill inte fastna i det, utan han lever framåtlutad med blicken mot Gud och det Gud kallar till. Och att vara lite framåtlutad, det är en bra löpteknik. Att röra sig framåt. Istället för att leva i det som ligger bakom så sträcker jag mig mot det som väntar. Mot det som är mitt hopp, mitt hem. Och jag löper mot målet. Nu är det en del av er som tycker att det här är jobbigt. Löpning, man får bara jobbiga känslor för det. Och andra tänker, yes, härligt. Ibland så använder Paulus bilder och metaforer från idrottens värld för att tala om väsentligheter i livet. Och att tala om livet som ett lopp och att använda bilden av löpning, det gör Paulus ibland. Han talar om livet som ett distanslopp. Jag löper, säger Paulus, Det vill säga, jag strosar inte bara runt. Jag är inte ute och flanerar. Jag löper. Alltså, jag rör mig medvetet. Mitt liv har en riktning. Ett fokus och en inriktning. Det som Michael säger, jag lallar inte bara runt. Jag löper mot målet. Vad är målet med det kristna livet? Är att lära sig bönen Fader vår utantill? Är att bli ordförande i en frikyrka som Korskyrkan? Ja, tänker någon, nej, det finns det större än så, ska jag säga. När Paulus talar om det som ligger framför, så är det ju ett liv med Gud han drömmer om. En framtid med Gud. En framtid där Gud och Guds vilja genomsyrar allt och alla. Målet för Paulus är att vara nära Jesus och lära känna honom. Och förvandlas av hans kraft och formas till en allt större likhet med Jesus. Så när vi nu går in i november, mörkret till att säga, november månad, så skulle jag vilja uppmana dig, ta på dig skorna. Plocka upp dem ur kartongen, sätt dem på fötterna och sätt dig i rörelse mot det Gud har kallat oss till. Jag löper mot målet för att vinna det segerpris som Gud har kallat oss till. Vinna. Paulus är tillbaks i de tankegångarna som fanns förra veckan också. Är livet med Gud någonting vi vinner, förtjänar, tack vare en egen ansträngning och prestation? Nej, du som vet hur Paulus tänker och resonerar vet att det stämmer inte. Han säger, av nåd är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, ingen ska kunna berömma sig. Nåden räcker. Men nåden gör oss inte passiva, utan tvärtom aktiva. Guds nåd väcker en helig längtan i våra hjärtan att sträcka oss efter honom som har fått oss i sitt grepp. Så givet vem Jesus är och vad han har gjort, så sträcker jag mig mot den han är och det han ger. Så säger Paulus. Jag har startat, jag är på banan och jag tänker inte ge upp. Jag är på väg hemåt. Och så säger han, jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Wow. Och vi kan känna igen oss. Det längtar vi också efter. Att lära känna Jesus och kraften från hans uppståndelse. Men så säger Paulus, och jag vill också dela hans lidanden. Vad innebär det? Vad är det för lidanden som Jesus hade? Jag tänker, och har tänkt på det i veckan lite. Vad är det? Olika uppoffringar tror jag hör dit. Alltså, han lämnade himlen för ett enkelt liv. Han blev missförstådd, avvisad, hånad. Och när Paulus säger att han vill dela Kristus lidanden, så tänker jag att det han säger är att han, oavsett omgivningens respons, vill dela Jesus vilja att göra gott och hjälpa andra. Likt Jesus så vill Paulus också be för människor i sin närhet. Han vill berätta om Gud och Guds vilja och Guds väg, oavsett vilken respons han får. Jag vill fullt ut ställa mig i det Jesus står i. Så det Paulus säger är att han vill leva med samma inställning, attityd och hållning till livet och till människor som Jesus hade. Men så säger han att många, jag har ofta sagt det och säger det nu med tårar, är fiender till Kristi kors. De lever så att det slutar i fördärvet. Deras Gud är buken och sin ära får de genom könet, dessa som bara tänker på det jordiska. Vilka är det Paulus tänker på? Det finns några olika förslag. Jag tänker inte att vi ska gå in på det. Nej, vi ska inte gå in på det nu. Det räcker med att vi bara noterar att de här personerna, de avvisar Jesus och hans kors. De avvisar det Jesus gjort för oss och för världen genom sin död och uppståndelse. Istället så är de helt uppslukade av sig själva och det som har att göra med livet här och nu. Och det leder helt fel. Eugene Peterson skriver så här i The Message, en översättning som är mer fri. Det finns många som tar andra vägar och väljer andra mål och som försöker få er med sig. Jag har varnat för dem många gånger förr och sorgligt nog får jag göra det igen. De tar den enkla vägen, men den enkla vägen är en återvändsgränd. Frågan är, vilka vägar går vi? Vilka vägar har du tänkt att du ska ta dig fram på i höst? Paulus, han kliver fram som en god vägvisare och säger, ta mig till föredöme allesammans och se på dem som lever efter det exempel som vi har gett er. Ta mig till föredöme. Var mina medimitatörer i det att vi tillsammans följer Jesus. Kristen efterföljelse handlar om att följa Jesus, imitera honom och ta efter hans sätt att tala och vara och bemöta. Det är så vi ska tänka, alla vi fullkomliga. Och har ni en annan mening på någon punkt ska Gud upplysa er även där. Men låt oss fortsätta på den väg som fört oss hit. Amen.